Det här är P1, Sveriges Radio.
Ordförandeklubban i EU-rådet har lämnats över till Irland. Hör vår korrespondent om de svåraste och viktigaste frågorna som väntar Irland i deras ordförandeskap. Och som Eurovision Song Contest. För idag så kom nyheten att tävlingen utökas. Och det med ytterligare ett utomeuropeiskt deltagarland. Kanada är med i nästa års upplaga. Och så får du dikter om Sveriges VM-resa som ju tog slut i natt. Allt det här i onsdagens Studio 1 kväll. Varmt välkommen att lyssna. Jag heter Emil Rönnlund. Ja, Cypern har nu lämnat över EUs ordförandeklubba till Irland. Och det kommande halvåret är det alltså Irland som ska leda EU-ländernas arbete. Och idag så samlades europeiska höjdare i Dublin för en inledande ceremoni. Och på plats i Dublin var också vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Andreas, ja, vilka är de stora frågorna och utmaningarna som Irland har att hantera?
Ja, det är en ganska bred palett med rätt stora frågor som Irland har att hantera. Dels har vi säkerhet och försvar, det står högt på agendan. Vi har såklart kriget i Ukraina, även EU-medlemskap för Ukraina att komma framåt i den långa processen med förhandlingar, hoppas Irland göra. Man vill också stärka EUs konkurrenskraft. Man vill försvara EUs värderingar, försvara internationella regler, det är en annan prioritet. Och sen har vi den allra största frågan och den allra svåraste frågan skulle jag säga, nämligen EUs långtidsbudget. Där har man ju som officiellt mål att Irland ska ro detta i hamn, de här otroligt svåra förhandlingarna före årsskiftet.
Mm. Och det vi pratar om alltså här är ju då en långtidsbudget som sätter ekonomiska ramen då för EUs politik från 2028 till 2034. Åsikterna går brett isär här. Sverige och Tyskland till exempel vill att det förslaget som ligger på bordet nu ska kapas med uppemot 4 000 miljarder kronor. Det är ju väldigt mycket pengar. Hur vill Irland hantera den här frågan?
Ja, det är väldigt mycket pengar som Tyskland och Sverige vill kapa. Och jag skulle säga att det här är ju den allra svåraste förhandling man kan ge sig in i inom EU. Det finns ingenting som är svårare egentligen. Och det handlar dels om väldigt mycket pengar. Förslag som ligger på bordet nu, det ligger ju på uppåt 2000 miljarder euro. Alltså närmare över 20 000 miljarder kronor. Och sen också det här som du var inne på, att budgeten spelar en väldigt stor roll. Det sätter den ekonomiska ramen, de ekonomiska förutsättningarna för EUs politik för 7 år framåt. Och det spelar ingen roll om EU vill göra satsa på ditt eller datt om man inte har pengar i budgeten för det. Då är det inte så mycket som händer, så det spelar väldigt stor roll. Och medlemsländerna står väldigt långt ifrån varandra. Och det handlar inte bara om nivån på budgeten som Sverige och Tyskland klagar över, utan också vad man ska satsa pengarna på. Där går också åsikterna isär. Så här krävs ju en väldigt skicklig diplomati från irländska politiker och tjänstemän för att lyckas hamna fram en kompromiss. Och vi kan lyssna på vad EUs ordförande Antonio Costa sa. Han var också med på ceremonin här i Dublin idag. Vi kan lyssna på vad han sa där.
And Ireland has a decisive role to play. It will be challenging, but I'm confident we will reach a deal and we will be counting on the Irish humor and charm to see us through.
Och Costa sa ju här att han hoppas och tror att Irland ska leverera, ska lyckas nå fram till en kompromiss och att man kan, att Irland använder sin humor och charm för att nå det här målet, sa Costa.
Mm. Och du nämnde ju en av frågorna här som säkerhet då, och sen också kriget i Ukraina. Zelensky, alltså ukrainska presidenten, var på plats vid ceremonin idag och han pratade ju såklart utöver Rysslands anfallskrig då, om frågan om ukrainskt EU-medlemskap. Han vill se att EU håller vad de lovar, sa han då bland annat. Alltså, vad vet vi om hur Irland kommer och kan hantera Ukraina under ordförandeskapet?
Ja, Irlands premiärminister Micheál Martin pratade ganska mycket under ceremonin om Irlands egen resa. Så när Irland blev medlem i EU, den enorma utveckling som landet har haft sedan dess, ekonomiskt men också politiskt. Irland har ju en våldsam historia. Och vi kan höra på vad Martin sa där.
We are proud that Ireland has become a beacon of hope to others for the transformative potential of the European ideal. We say to countries on their journey towards EU membership, We are determined to take you as far down that path as we can.
Och han säger ju här att han själv, premiärministern i Irland, är stolt över att vara en förebild idag för kandidatländer som liksom knackar på EU:s dörr. Och under ordförandeskapet som Irland leder så ska de göra allt de kan för att de här länderna ska närma sig, ska kunna ta steg mot EU. Och det gäller flera länder, men det gäller bland annat Ukraina. Och Ukraina har ju precis fått börja förhandla om medlemskap. Man har öppnat det första så kallade klustret med förhandlingskapitel, och det där handlar ju om att Ukraina och alla kandidatländer måste ju anpassa sina lagar och regler till EUs lagar och regler. Och vi hörde också från Zelensky att han hoppas nu att man ska öppna samtliga kapitel, att man ska börja förhandla om allt under Irlands halvår. Vi kan höra vad Zelensky sa där.
And now we must keep moving forward. We count on it. Moving forward without losing time. We can open 5 more clusters. Antonio, what do you think?
Maybe.
Okay.
Och det var lite kul här för Zelensky. Han vände sig direkt till EUs ordförande Antonio Costa som satt i publiken när Zelensky talade och frågade: ja men Antonio, vad säger du? Vi vill öppna alla kapitel, vi börjar förhandla om allt. Och då sa ju EUs ordförande Antonio Costa att ja, jag håller med, och jag skulle säga att även Irland håller med. Irland hoppas ju också att man ska öppna alla kapitel, förhandlingskapitel för Ukraina det kommande halvåret.
Mm. Du nämnde här att Ukraina är långt från ensamt om att vilja bli medlem i unionen. Men jag tänker i den typen av frågor och kring säkerhet och sådär. Hur mycket har man egentligen att säga till om som ordförandeland?
Alltså Irland som ordförandeland kan ju sätta agendan. Irland kan välja att prioritera vissa frågor före andra, men det är ju inte så att Irland fattar besluten liksom på egen hand. Och om vi tar frågan om utvidgning, att ta in nya medlemmar, att starta förhandlingar om medlemskap, det kräver ju enhälligt stöd från samtliga EU-länder. Och där vet vi när det gäller Ukraina att det fortfarande finns ett motstånd, till exempel i Ungern, även inom den nya ungerska regeringen, så är det svårt att säga ja till Ukraina rakt av. Ukraina har också hamnat i ett bråk med Polen sista tiden om namnet på en militär enhet i Ukraina med historiska kopplingar till andra världskriget. Och det där är ju sådana detaljer, bilaterala relationer mellan ett EU-land och ett kandidatland som skulle kunna sätta käppar i hjulen även om Irland driver på.
Säger vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden, nu på plats i Dublin. Och nästa års Eurovision Song Contest kommer innebära en debutant i tävlingen då Kanada är med. Det meddelade arrangören Europeiska Radio- och TV-unionen, EBU, här under dagen. Och tidigare ikväll så pratade jag med Carolina Norén, Sveriges Radios Eurovision-kommentator, som säger så här om att Kanada går in i tävlingen.
Jag tycker alltid det är kul när det händer någonting kring Eurovision Song Contest. Eller jag kanske ska rätta mig och säga när det händer någonting roligt, glada nyheter, för det har ju hänt en hel del annat också. Men sen så tycker jag att det låter på pappret, eller ser ut på pappret, som en bra förhandling har skett här mellan två parter som vinner på det, båda två. Du har Kanada som på olika sätt vill närma sig Europa, kulturellt, politiskt. Och så EBU som faktiskt nu, om länder fortsätter att bojkotta, behöver pengar. Alltså behöver ett stort land som kan gå in också ekonomiskt. Och dessutom Kanada är ju ett land som i alla fall, när man tänker på det så väldigt snabbt, inte känns kontroversiellt. Förutom att det då är en annan kontinent som är en annan aspekt i frågan. Men det känns som att det skulle kunna bli ett bra utbyte.
Mm. Det är ju inget nytt då att icke-europeiska länder deltar. Australien, Israel, bekanta deltagare. Men varför får Kanada vara med?
Alltså det är så att om man är fullvärdig medlem i EBU så har du också rätt att få med Eurovision Song Contest. Och det är väldigt många länder som är medlemmar som inte är ligger i Europa. Och det jag tror också med Eurovision Song Contest är att det har slutat vara ett geografiskt landmärke. Det har blivit bara ett väldigt populärt varumärke, stort varumärke. Och det är också därför som nu när vi ska få se den här asiatiska delen, det heter Eurovision Asia och inte Asia Vision till exempel. Så att jag tror att varumärket i sig också är så pass starkt.
Du nämnde ju de här bojkottarna här, och det är då till följd av Israels medverkan som länder tar avstånd från. Men räcker en sån här nyhet, en positiv nyhet då som du säger, för att på något sätt ja, men att det ska bli lite mer bortglömt när vi går mot 2027 års tävling?
Alltså det är klart att det tar lite fokus. Det är alltid härligt med glada nyheter, eller som EBU säger, vi öppnar dörren för hela världen som är välkomna. Vi får se hur det slutar. Men jag tror att den här ändå att det här kommer nu, för att det här med bojkottande länder kommer ju aktualiseras senare i höst när anmälningstiden går ut. Men jag skulle ändå säga att jag tycker att det här var ett smart faktiskt PR-drag av EBU.
Varför då?
Nej, men just för det du säger, att man får lite fokus på någonting annat. Och när Australien bjöd sig in till tävlingen 2015, det var egentligen tänkt bara som en engångsföreteelse för att hylla liksom, att de tycker att den här tävlingen är så stor. Men så gick det bra för Australien och de blev förbaskat populära i tävlingen. Jag tror att man kanske hoppas på en liknande effekt med Kanadas deltagande.
Du nämner ju det här intresset som har funnits i Australien och kring den här tävlingen. Finns det något liknande sånt i Kanada, eller går de in lite mer som ett blankt papper inför den här tävlingen?
Alltså EBU hävdar ju att det finns ett intresse där, och visst man kan se den här i röstningen, så finns det någonting rest of the world vote, det vill säga att länder som inte är med och tävlar som kan rösta, och där har tydligen varit höga röstningssiffror. Jag kan i och för sig säga, jag har bevakat tävlingen sedan 1999, jag har inte riktigt stött på någon sån här kanadensk sist gäng på samma sätt som andra fans. Men säkerligen, när vi lever i en värld med sociala medier och liksom stjärnor som blir stora, och man är inte så bunden längre av sina länder, så att jag kan tänka mig att det kan bli stort. Dock tror jag att det är väldigt viktigt för Kanada att skicka någonting riktigt bra. Alltså att det går bra för Kanada. Skulle de åka ut i en semifinal, det skulle inte se så bra ut, och det tror jag inte skulle vara så uppskattat i Kanada. Eller det skulle ju inte bli något stort i Kanada då.
Men blicka framåt då. Tror du att de kommer fortsätta vilja bjuda in hela världen, EBU, som du säger att de uttrycker sig, och att vi får fler deltagarländer framöver?
Nej, men det är nog inte otänkbart, men samtidigt så har vi ju nu Eurovision Asia. Man kan ju undra då kanske om det blir en sån här World Vision då, om allting slås ihop, eller om det blir att det kommer deltagare från den asiatiska delen till Eurovision. Det känns ju, som jag brukar säga, i den här tävlingen allt är möjligt, och man vet aldrig hur saker och ting slutar.
Nej, men jag tänker just det här, som du nämnde där, när slutar det vara Eurovision?
Det har nog slutat för länge, länge sedan. Jag brukar säga så här, Vatikanstaten är ju med också som medlemmar i EBU. Det tycker jag vore så otroligt spännande om vi kunde få ett bidrag ifrån Vatikanstaten. Det är ett litet önskemål från min sida.
Ja. Men då är det fortfarande ett europeiskt land.
Ja,
men,
det är sant. Nej, men Libanon är ju medlemmar. De skulle ha varit med 2005. Men enligt vissa libanesiska lagar så får man inte uppmärksamma israeliska kulturella företeelser. Och EBUs regler är att du kan inte vara med i tävlingen och sen lägga reklam under ett annat land, utan man måste visa hela tävlingen. Så att det finns ju väldigt många länder utanför Europa som är medlemmar och som skulle kunna vara med. Och ja, vi får se.
Så sa alltså Carolina Norén, Sveriges Radios Eurovision-kommentator, tidigare ikväll. Och med det så lämnar jag över till eftermiddagens Studio 1 i underledning av Helena Groll och Marcus Karlhed.
Där vi börjar med Google och beskedet för bara några timmar sedan. Företaget döms alltså till att betala 14,3 miljarder kronor till svenska prisjämförelsesajten PriceRunner.
Linn Hallberg har kommit in här i studion, ekonomireporter på Ekot. Vad handlar den här domen om?
Ja, nej, men den handlar ju då om att PriceRunner har menat att Google har styrt söktrafik till sin egen prisjämförelsetjänst genom att bland annat ge den bättre placering i sökresultaten, medan konkurrenter då har fått sämre synlighet och därmed förlorat intäkter. Och det här går egentligen tillbaka till 2017 2019 när EU-kommissionen beslutade att Google har brutit mot konkurrensreglerna genom att utnyttja sin dominerande ställning. Och då fick Google också böta 2,4 miljarder euro, närmare 26 miljarder kronor.
Mm, så här får man alltså inte göra, och nu får de betala många miljarder i skadestånd. Men varför sticker det här målet ut, skulle du säga?
Ja, men just det här målet sticker väl ut egentligen av skadeståndsbeloppet, den summan. 14 miljarder, strax över 14 miljarder kronor, som också efter ränta faktiskt landar på 19 miljarder kronor. Det är det största beloppet hittills i ett svenskt konkurrensmål.
Mm. Och ändå så yrkade Price Runner på totalt 77 miljarder, men får nu, som du säger, då drygt 14 miljarder. Och för en stund sen så talade vi med deras advokat Pontus Skärp om hur han ser på dagens besked.
Det är klart att vi hade önskat att det var mer, och skälet för det är ju att det inte ska löna sig att bryta mot reglerna. Men likväl, det är det största skadestånd med råge som någonsin har dömts ut i en svensk domstol.
Men vad hoppas du att den här domen kommer leda till för andra techbolag, men också till för konsumenterna som använder sig av Google som söktjänst?
Min förhoppning är väl att det här faktiskt också medför att man någon gång i vart fall kommer att börja anpassa sig efter reglerna, även från dominerande spelare som Google, och att man helt enkelt håller sig till regelverket. Och det kommer alla att tjäna på, enligt min uppfattning.
Mm. Advokaten Pontus Skärp, Price Runners advokat alltså, om hur han ser på dagens besked. Och reporter här var Eleonor Levinsson.
Och till Studio 1 så skriver Gustav Brusewitz, kommunikationschef på Google i Sverige, att vi delar inte domstolens bedömning. Vi granskar just nu domen och överväger våra alternativ. De ändringar vi gjorde i shoppingannonser 2017 fungerar väl och skapar tillväxt och jobb för hundratals prisjämförelsetjänster som driver fler än 1500 webbplatser över hela Europa. Det var deras syn på saken alltså.
Linn Hallberg då, ekonomireporter på Ekot. Den här prissumman då, 14 miljarder, yrkade ändå först på omkring 77 miljarder. Hur kommer det sig att det rör sig om så höga belopp?
Ja, men det är ju väldigt stora företag, och sen så speglar det ju den enorma skada som Price Runner har lidit av. Det handlar ju om, som exempel, att om jag har velat köpa en tvättmaskin så har jag hamnat på Googles plattformar istället för, i det här fallet, Price Runner då. Så summan ska ju spegla den skada som Price Runner och Klarna har åsamkats över tid, säger man.
Och effekten för Google, vad innebär det för dem?
Google kan ju överklaga, och i och med att de inte delar domstolens bedömning så finns det kanske en viss sannolikhet att de också gör det. Sen ska man ju komma ihåg att Google och deras moderbolag Alphabet är ju väldigt, väldigt stora bolag. Moderbolagets börsvärde ligger för nuvarande på över 40 000 miljarder kronor. Så även om skadeståndsbeloppet är väldigt mycket pengar, så är det ju kanske inte så stora summor för dem.
Just för de här megabolagen alltså. Men man undrar ju ändå, kan det här, den här domen, kan det bana vägen för fler liknande mål som inte handlar om prisjämförelser men andra saker kanske?
Ja, just nu, i och med att jag har tittat väldigt mycket på konkurrensmålen här. Det finns faktiskt ett liknande fall i Tyskland som avslutades i vintras, som också riktade sig mot Google, där de fick betala skadeståndsbelopp omkring 5 miljarder kronor. Men för att det ska gå att driva sådana här mål så krävs först ett beslut om att ett företag har brutit mot konkurrensreglerna. Och i det här fallet så finns ju det då mot Google, där man 2017 beslutade det i EU-kommissionen.
Just det, så fler företag i andra länder kan driva ungefär samma skadeståndsprocess. Tack så jättemycket för det. Linn Hallberg från Ekot här. Vi har med oss också Sven Karlsson, techreporter här på Sveriges Radio. Ja, det rör sig om ett väldigt stort skadestånd, det har vi ju pratat om. Men man undrar ju som konsument, kommer något att förändras för oss när vi googlar prylar nu och vill köpa något på nätet?
Så sök liksom, upplevelsen förändras hela tiden, och vi pratar ju om en granskning som kom 2017 från EU-kommissionens myndighet, och där man påstår då från Price Runners håll att det har pågått längre än så, men det här är ju ganska lång tid tillbaka i, när man pratar liksom i digitala sammanhang. Söktjänster generellt är väldigt utmanade just nu. Google känner pressen från en massa AI-bolag som har chattbottar och skulle kunna vara, så att säga, fönstret eller entrén till internet. Och det är just den ställningen som kan vara så mäktig. Om man har en stor marknadsandel där, ja, då kan man ju eventuellt vara med och påverka vilken, ja, tvättmaskin som Linn nämnde, eller andra saker som man riktas till, så att säga. Så det är liksom den maktpositionen som det här handlar om lite grann.
Och den här typen av anklagelser då mot Google, att de ger fördelar till sina egna tjänster, finns det fler exempel på det?
Ja, ganska många. Alltså det handlar ju om plattformsaktörer, som man brukar kalla det. Alltså man har väldigt många kunder och användare kommer till vissa techbolag. De kan till exempel ha operativsystem eller datorer. Microsoft är ett exempel som går lite längre bak i tiden. Där finns det ett sånt här exempel som jag har avgjort där man har då Windows som operativsystemet på datorn, och där bakar man liksom in Windows Media Player. Det här är ju lång tid sedan, men det var alltså en ljud- och videouppspelare som konkurrerade med andra. Och man ansåg då att det här gav Windows Media Player en massa fördelar som andra konkurrenter inte fick. Det finns massvis med andra sådana här ärenden som inte riktigt är avslutade, som är nyare än så, framförallt inom EU. Och det handlar till exempel om hur Apple, som ju har en plattform i form av sina telefoner och datorer och operativsystem, hur de menar EU då har gynnat sin egen musiktjänst. Det är någonting som till exempel svenska Spotify har varit med och drivit, men det är inte klart än, så vi vet inte vad utfallet är. Det finns också från EUs håll synpunkter om att Meta, alltså de som driver Facebook, ska ha premierat sin köp- och säljsajt Marketplace på bekostnad av andra konkurrenter, exempelvis Blocket i Sverige och sådär. Så det finns en massa sådana här processer, och det vi ser här med Google Shopping är ju ett ganska potent, liksom omfattande utfall efter väldigt lång tid, och med vissa av de här så kan det ju vara det som väntar.
Mm. Men som konsument också, man undrar ju då rent tekniskt, vad är det som bestämmer vad som kommer högst upp då om man googlar och ska försöka köpa någonting? Vad är det som bestämmer vad som hamnar högst upp?
Det beror lite på vad man söker på, men generellt historiskt så är det ju, alltså högst upp hamnar ju de betalda resultaten, alltså de som har köpt sin plats där, annonsörer helt enkelt. Det behöver inte vara irrelevanta träffar, men det är folk som har betalat för att ställa sig först i kön. Högt upp numera kommer ofta också Googles egna AI-svar, men och under det längre ner generellt så kommer de här så kallade organiska resultaten. Det är alltså då Googles bästa gissning på vad som är den mest relevanta träffen. Det behöver inte vara det. Det beror på hur man formulerar sig och allt möjligt. Men en Google-sida innehåller ju en massa olika element, och det är väldigt många olika saker som spelar in vad det är som visas. Så man ska ju titta på det där med ett kritiskt öga.
Nu kom du faktiskt in på min nästa fråga där, för att jag vet ju när man själv söker efter saker på de flesta söktjänsterna, i alla fall på Google, det finns ju andra söktjänster också, då kan man ju se den här AI-tjänsten som du pratar om. Tror du inte att fler och fler kommer börja använda den i framtiden? Så att den här tekniken som du då säger är organisk, alltså är inte det på väg bort, så att de här prisjämförelser, skadeståndskraven, det där är liksom passé redan?
Ja, på vissa sätt är det ju så. Och Google känner ju en oerhörd press från till exempel OpenAI som har köpt GPT och andra AI-bolag. Sökmarknaden är liksom hett villebråd just nu. Men även där finns det ju diskussioner. Alltså OpenAI ska börja med annonser till exempel i ChatGPT. Och då uppstår ju genast såna här dilemman då. Vad är det de ska länka till? Vilka annonsörer är det de ska ge utrymme åt? Så att det här problemet och den här liksom frågeställningen, den lever absolut kvar, även om söktjänsterna förändras och sökvanorna förändras.
Så man kan liksom inte riktigt lita på tjänsterna i framtiden då? Det blir inte billigare för konsumenterna även med de här AI-tjänsterna?
Alltså, man ska ha ett kritiskt öga. En del tjänster levererar perfekta resultat ibland, tycker jag. Och andra gör inte det, och man bör liksom vara medveten, och man kan ju hoppas då att de har en tydlig märkning när någonting till exempel är sponsrat eller liknande. Så har det ju varit. Det är ganska lätt att se på Google vad som är sponsrat, och det är ju en sån regel som Google har förhållit sig till ganska länge.
Mm. Sven Karlsson, techreporter här på Ekot. Tack för att du var med. Och tidigare hörde vi också Linn Hallberg, ekonomireporter här på Ekot.
Och då till krigets Ukraina, där attackerna mot Ryssland nu trappas upp för varje dag.
Ja, för det var ju förra veckan som president Zelensky tillkännagav en 40 dagar lång offensiv i syfte att pressa Ryssland till ett krigsslut. Och med oss nu direkt från Kiev, radions utsändare Rickard Myrenberg. Vi är några dagar in i den här offensiven. Hur framgångsrika har Ukraina varit?
Ja, alltså många här menar att Ukraina kanske inte har ett totalt övertag, men åtminstone initiativet i den här krigföringen just nu. Ukraina fortsätter ju med sina systematiska attacker med drönare och robotar mot mål ganska långt in i Ryssland, men också mot den här halvön Krim som Ryssland har annekterat. Och det är då i första hand mot ryska försvarsindustrier, men också framförallt då mot oljeraffinaderier. Och det här har då skapat en akut bränslebrist på många regioner i Ryssland. Och vi har sett då videoklipp från upprörda ryssar som står i kilometerlånga köer till bensinmackar och sådär. Och det här spelar ju då möjligtvis på ett missnöje mot Putin också. Men det här skapar också en svår situation för de ryska militärerna som också har bränslebrist, vilket påverkar dem då i deras stridsförmåga vid fronten.
Men just den här 40-dagars offensiven, hur tänker sig Zelensky att det här ska gå till? Det talas ju om att det här ska pressa fram ett krigsslut. Hur ska det gå till?
Ja, alltså han kallar dem ibland för djupa sanktionsåtgärder, de här drönarattackerna. Alltså det som omvärlden inte lyckats med, menar han, att införa då sanktioner mot Ryssland. Det vill Ukraina göra istället med de här attackerna. Och visst, det här handlar om att sätta maximal press på president Vladimir Putin, att visa att kriget nu drabbar vanliga ryssar. Och att Putin inte kan liksom gömma undan det här kriget för dem, och dessutom att han inte kan garantera ryssarnas liksom välmående. Och det här var också tydligt när han var tvungen att erkänna att Ryssland har bränsleproblem i söndags. Och Ukraina har ju valt att istället då för att slå sig helt blodig på fronten som man har gjort nu under många år, en front som i stort sett stått stilla, så väljer man nu att inrikta pressen direkt mot Kreml och Putin genom att slå mot Rysslands viktigaste inkomstkälla, vilket är oljan. Och Ryssland sägs ha förlorat ungefär en tredjedel av sin förmåga att raffinera olja. Och enligt en beräkning som en nyhetsbyrå har gjort så har alltså Ukraina genomfört 50 attacker mot olika oljeanläggningar sedan i slutet av mars. Så det här verkar nu ge effekt.
Stanna kvar där, Rickard Myrenberg, med oss direkt från Kiev.
Här i studion Bert Sundström från SVT, tidigare Rysslands korrespondent. Ja, vi stannar kvar också vid det som Rickard Myrenberg var inne på, det där på alldeles nyss, brinnande oljeraffinaderier. Alltså, hur skakat är Ryssland av det som händer nu?
Det finns ju två olika delar av det där, kan man säga. När det gäller själva krigföringen så skulle jag nog säga att Ryssland inte alls är skakat och Putin inte heller. Det dör och såras visserligen oerhörda mängder av ryska soldater längs fronten, men det verkar inte bekomma Putin alls faktiskt. Men det är ju också så att han är beroende av att känna att han har sitt folk i ryggen på något sätt under hela det här kriget. Och när det nu kommer klagomål, folk protesterar, kanske inte direkt mot honom, men i alla fall, så börjar det bli lite skakigt. Så där är Putin pressad, och det faktum att han i söndags gick ut, inte bara en gång utan två gånger, och lät publicera kommentarer där han erkänner att det finns problem, visar ju på att det är jobbigt för honom.
Och det ska vi faktiskt lyssna på vad han sa.
До раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения. Мы не дадим им такого шанса.
Ja, där hör vi alltså Vladimir Putin som sa att de vill splittra Ryssland och tvinga oss att åtminstone för en kort stund avbryta våra truppers framryckning vid frontlinjen, men vi ger dem inte en chans. Och Bert Sundström, det faktum att han ändå säger någonting, och det han nu säger, hur ska man tolka det här, tycker du?
Jag tror att man ska tolka det som att han vill ge en signal till sitt folk att jo, jag värnar ert välbefinnande. Jag vet att ni har problem, de är inte så stora, men så kan ni lita på mig. Jag kommer att fixa det här åt er. Så att bara ni har mig att hålla i handen så kommer allt att bli bra.
Men det faktum att Putin ändå medger att det är ett problem, hur stort är det?
Jag tror att det är ett problem för honom när han ser potentiellt i alla fall opinionssiffrorna för stödet för honom att sjunka. Han sägs bli nervös varje gång stödet sjunker, om än bara lite. Och här kan det ju bli så att det kommer att sjunka ganska mycket. Sen vet man ju inte riktigt, därför att folk i Ryssland vet ju att det kan vara förenat med fara att säga vad man tycker. Och sen finns det ju en sak till i det här. De som är mest missnöjda, mest drabbade av just det med bränslebrist och sånt, och dessutom har sina släktingar vid fronten som dör, det är människor som är långt ifrån de stora städerna Moskva och Sankt Petersburg. Så de räknas liksom inte riktigt, men det är ändå lite skakigt för Putin. Jag tror att han är lite nervös, inte mycket, men lite.
Enligt vissa källor så dör ju 1000 ryssar varje dag vid fronten. Är det något som påverkar Vladimir Putin, tror du?
Nej, inte det minsta skulle jag säga. Sen om siffrorna stämmer eller inte, men flera hundra sårade och döda, ja, över 1000 varje dag. Man talar om över 1 miljon, kanske 1 300 000 ryssar dödade eller sårade allvarligt. Och det är enorma siffror. Det är oerhört många gånger fler än under Rysslands 10-åriga krig mot Afghanistan, som ju delvis ledde till Sovjets kollaps.
Mm. Bert Sundström här i studion i Stockholm. Rickard Myrenberg, du finns i Kiev. Vi talar mörka siffror för Ryssland, men det finns ju också fortfarande en väldigt mörk bild för Ukraina. Maj till exempel, såg jag uppgift, var den dödligaste månaden för ukrainska civila sedan 2022. Bilden av hur kriget går för Ukraina, hur ser den ut?
Ja, alltså, maj var ju svårt, det var 270 civila som dödades och ungefär 1800 som skadades under maj månad. Och de här ryska attackerna har ju tendens att rikta sig mot civila mål i Ukraina i hög grad, mot bostadshus och sådär. Men det är en annan stämningsläge här. Jag var i Ukraina i november, då var det ganska deppigt, regnigt och kallt, och de här ryska attackerna mot energisektorn gjorde att många frös i kylan, elen hade slutat att fungera och det var ganska tungt. Men nu märker jag att ukrainarna går med lite lättare steg, och många har också svårt att dölja sin glädje över att ryssarna nu får känna av de här konsekvenserna av kriget, och visserligen i form av bränslebrist, men ändå. Men att det här ändå också drabbar ryssarna. Och det som också är slående, åtminstone just nu, det är att flyglarmen är betydligt färre nu än då. Tidigare så gick det knappt att sova här i Kiev på grund av alla attackerna och flyglarmen. Nu ljuder de knappt längre, eller mer sällan. Och enligt den ukrainske överbefälhavaren Oleksandr Syrsky sa han i en tv-intervju häromdagen att det här också delvis gäller vid fronten, där han säger att den ryska aktiviteten minskat med 30% under den senaste tiden. Mm.
Bert Sundström, 40 dagars offensiv sätter tryck på Ryssland. Kommer Ukraina lyckas?
Det ser ut som att de har hyfsade utsikter i alla fall att göra livet för de som bor på Krimhalvön riktigt, riktigt svårt. Det finns ju mycket uppgifter om hur man attackerar med drönare längs tillfartsvägen som går från Rostov-Nandano i västligaste Ryssland, och att folk är nervösa för att ta sig över bron, Kerchbron som den heter, och att det dessutom är så att ryska fartyg med leveranser av förnödenheter är lite nervösa för att ta sig till Krim. Så där finns det faktiskt en hyfsad chans att Ukraina kan liksom skära av Krim, och då det skulle sätta stora skälvan, tror jag, i Putin. Därför att när Putin annekterade Krim då för 10 år sedan, drygt 12 är det nu, då hade han ett extremt starkt stöd hos den ryska befolkningen. Kriget som bröt ut lite senare bara i östra Ukraina, Donbass, som fortsätter storskaligt, det har inte alls lika stort stöd för Krim var viktigt för ryssarna, och om det börjar gå dåligt, till och med en risk att de förlorar Krim, då hamnar han i då får han problem.
Och då sätter sig Putin vid förhandlingsbordet?
Nej, jag tror inte det. Jag tror att då sätter han kanske in den här mobiliseringen som han ändå är rädd för, därför att det uttalade målet som Putin har, det är att han ska kontrollera antingen militärt eller politiskt hela Ukraina.
Men vad ska Ukraina göra då för att vinna det här kriget?
Fortsätta som de håller på nu. De utvecklas ju hela tiden. Deras kreativitet, deras motståndsvilja, deras förmåga att hitta på nya saker, att överraska Ryssland, har ju hela tiden utvecklats. Så att jag tror att nu kommer det här att förvandlas till ett rent luftkrig. De här som går, striderna vid fronten, de kommer att fortsätta, kommer att dö väldigt massa människor. Men jag tror att det är i luften som de stora förändringarna kan komma att ske. Och där ligger Ukraina hyfsat bra till just nu.
Tack för det, Bert Sundström från SVT, tidigare Rysslands korrespondent, och före det så hörde vi också Rickard Myrenberg, Sveriges Radios utsända i Kiev.
Kylian Mbappé gör 1-0 för Frankrike. Det är ju drömskt, det är ju vackert, det är ju hur fint som helst. Det kommer så många tricks farande ur trollkarens hatt.
Igår tog Sveriges VM slut efter förlusten mot Frankrike. 3-0 blev det. Kvar finns besvikelsen, men också alla ljusa minnen från veckorna som gått.
Mm. Och det är drömskt, det är vackert och allt annat som vi hörde Christian Olsson när han refererar där. Och mästerskapet handlar ju inte bara om mål och vinster, utan just om känslor och gemenskap och hur ett land samlas kring ett landslag.
Och med oss nu så har vi två poeter som vi i förmiddags bad skriva varsin dikt om Sveriges resa i VM. Björn Ranelid, författare och poet, och Göran Greider, chefredaktör på Socialdemokratiska Dala-Demokraten, författare och poet. Hallå, välkomna båda två.
Tackar, tackar.
Tack så mycket.
Och vi tänker att du, Björn Ranelid, får börja med att läsa ditt bidrag.
Ja, det är harmlöst det här, men, och det är ingen dikt i en konventionell mening. Men icke desto mindre så har jag formulerat några ord direkt ur hjärta, hjärna och själ. Och det lyder så här. Världens främsta trollkonstnär förvandlar jordklotet till en fotboll och sedan till en liten ärta i domarens visselpipa så att matchen kan börja.
Mm. Vackert där.
En fotboll och en ärta, och där är det slut. Göran Greider, vad har du fått fram, eller vad har du hittat på?
Ja, jag tänkte så här, att eftersom Sverige kom till VM med ett nödrop, så jag har skrivit en liten vers med nödrym, kan man säga. Och den lyder så här. Detta är min enkla fotbollstolkning. Att även storstryk enar en befolkning. Och trots att det var åt ett motståndarlag så höll vi ändå nollan denna dag. När vi förlorade emot de bästa var det som om vi vann nästa.
Mm, härligt. Björn Ranelid, vad tyckte du om Göran Greiders dikt?
Ja, Göran är ju alltid en klok man. Han kan dessutom förena på ett organiskt sätt ideologi, politik och visdom. Och är man dessutom poet så är det en väldigt ovanlig kombination i Sverige.
Mm. Och Göran Greider, vad sa Björn Ranelids dikt dig?
Nej, jag tyckte nog att det var väldigt vackert det där med planeten som en fotboll, därför att fotbolls-VM och fotbollskulturen är nästan det mest globala vi har. Särskilt när folkrätten har sjunkit till havets botten och annat, så har vi egentligen bara fotbollen kvar som den här verkligt globala faktorn som tränger in i varje medvetande.
Mm. Björn Ranelid, hur mycket poesi finns det att hämta i fotboll, tycker du?
Oerhört mycket. Jag ska ge en själva essensen och väsenet. Vad det gäller korrespondensen mellan poesi och fotboll, det tror jag nog till och med min gode vän Thomas Tranström skulle skriva under på. Det är så att fotbollsmatcher är alltid inte möjliga att förutsäga. Och om man skulle be världens främsta dator och konstgjorda intelligens att förutsäga det tionde året, vilket jag har försökt att få konstgjorda intelligensen, det vill säga det som jag kan hitta i världen, så klarar man inte av det tionde året. Min själ väger inte mer än drömmen in, vadå, fjäril. Därför att förutsägbarheten är nästan noll. Så det hjälper inte att de tar hjälp av det mest briljanta som finns idag i arsenaler i världen med konstnärlig intelligens. Därför att det hjälper det inte med syrgastuber och livlinor. Och Thomas Tranströmer skulle säga detsamma vad det gäller oförutsägbarheten när det gäller poesi. Därför att om någon skulle säga, vad är detta du har skrivit, Thomas Tranströmer? Då skulle han säga, jo, detta är en sådan dag. Du, ett kilo väger 700 gram, varken mer eller mindre. Och så det är oförutsägbarheten och lästen, den lusten, glädjen och kärleken till språket. Och till människans möjlighet att förena nationer.
Mm. Och vad säger du då, Göran Greider? Hur var det att skriva en dikt om fotboll och fotbolls-VM? Det brukar väl inte du göra till vardags?
Jo, jag har gjort det ganska ofta. Jag har skrivit hyllningsdikter till Maradona och gud vet allt när det gäller fotboll. Nej, men det är ju så här att fotboll, de här som agerar på planen, det är ju artisteri. Alltså. Jag tycker att man i viss mening bör jämföra, låt oss säga Messi eller Mbappé, med de stora konstnärerna som vi har haft. Picasso eller vad som helst. Skillnaden är den att en Picasso eller en Magritte, de har en livstid på sig att utveckla sitt konstnärskap. De här stora fotbollsartisterna har kanske 10-15 år egentligen, men det är verkligen artisteri. Alltså. Och för min del, jag har ju en mycket klen karriär som fotbollsmålvakt bakom mig, så att för mig är det ju ofta så att jag tittar ganska mycket på målvakterna, och det, inte minst nu under matchen mot Frankrike, så tyckte jag att målvakten gjorde några riktigt starka saker, och då är det alltså upphävande av tyngdlagen som ibland gäller när man ser honom kasta sig efter ett skott ganska nära ena stolpen och sådär.
Och vi ska snacka mer om VM och vad mästerskapet gör med Sverige. Björn Ranelid, vilken betydelse har det där att en nation samlas på det här viset?
Ja, för mig gäller ju framförallt att det är en god nationalism. Det vill säga att rasismen har ingenting att säga till om. Det är universellt detta. Det talar alla språk, alla ideologier och alla dialekter. Och det är väldigt vackert det Göran säger också. För att när MAP gör tre överstegsvinter på en nanosekund så är det ju metaforer. Det är alltså transtömmerska metaforer han formulerar med fötterna och kroppen. Så det är en artisteri som sker impulsivt. Det finns inget facit för detta. Det finns inget facit för de främsta poeterna i världen heller. När Thomas Tranström och Rilke med flera skulle formulera sig, så finns det ingenting som säger att detta inte är möjligt. Utan precis allting är möjligt i språket. 28 bokstäver i Sveriges fall. Men det, du kan kombinera det på ett oändligt sätt. Det är därför inga poeter kan ersättas utav konst och intelligens. Jag har skrivit detta tillsammans med Ulf Danielsson om att människan är ett mirakel. Fotbollen som ett artisteri.
Mm. Och Göran Greider, det här artisteriet då, om vi tar just den här VM-resan. Vad är det som har stuckit ut där tycker du?
Ja, alltså, för det första är det ju så att jag tror ju att fotbollen verkligen har en sån där enande effekt, alltså till och med när det blir ett nederlag som det blev igår där, så är det någonting som enar människor över många gränser, alltså det är rätt fascinerande. Jag brukar kalla det för, jag använder termen banal nationalism, alltså för att skilja det åt från den här mera ståtliga, halvt krigiska nationalismen som handlar om upprustning och sånt där. Men den banala nationalismen handlar om att det finns gemenskap i de matvanor vi har, eller i de traditioner vi har, fredliga traditioner, eller som i det här fallet fotbollen, alltså, som faktiskt kan ena oss över alla etniska eller bakgrundsgränser och sånt där. Och det där tycker jag är ganska viktigt, även om det är så att fotbollen också har den här andra sidan. Det är ju ett marknadsjippo, och jag tror det var någon som sa att marknadsvärdet på det svenska landslaget ligger på 1 miljard, medan det ligger i fallet Frankrike på 16 miljarder kronor. Men när det väl kommer till artisteriets ögonblick, då upphävs allt det där och vi tänker i helt andra termer.
Björn Ranelid, är det en brist på någonting som vi kan samlas kring allihopa på samma sätt? För man förvånas ju när man ser den här enorma uppslutningen och folk sitter uppe på nätterna och olika fotbollsstadier som fylls av människor. Är det någonting speciellt som gör att vi behöver det här helt enkelt?
Ja, vi behöver det mer än någonsin med tanke på det barbari och det vansinne som sker nu på global plan i världen. Så att jag håller med Göran om detta också, att det är banalt och det är dessutom väldigt barnsligt i leken, i lusten, i glädjen, i kärleken till att kroppen kan röra sig anatomiskt och annat. Så jag ser väldigt glädje i detta. När jag växte upp, jag ska ta det väldigt snabbt, så var det en pojke som led av cerebral pares. Alltså, jag vill inte använda förkortning, jag har aldrig förkortat dem, jag får göra en eftergift, det vill säga CP. Och då är det så att han var med och spelade fotboll. Han frågade mig en gång, hur kan det vara att jag får vara med och spela fotboll? Jag, Göran sa mycket klokt att man upphäver tyngdlagen. Så att till och med Isaac Newton och Einstein skulle förstå det och Hawking också. Men han upphävde detta med att han hade svårt att röra sig och anatomiskt, fysiologiskt. Men när han kom in på fotbollsplanen så var det precis som att kroppen klarade av det här. Han blev koordinerad i kroppsrörelserna. Och det är ju underbart. Du upphäver tyngdlagen, etniciteten och hudfärg. Detta är för mig den vackra, kloka, goda, konstruktiva naturalismen.
Men är det inte många sporter där man upphäver tyngdlagen och man kan förvånas över hur möjligt det som verkar omöjligt?
Ja, men det finns något...
De är inte lika globala.
Nej. Vad sa du, Göran?
Ja, och sen finns det något speciellt med just de här lagidrotterna. Så det är trots allt så att när man såg Frankrike spela igår där, så är det ju enskilda artister som uppträder, men samtidigt är de sammansittade ett lag. Alltså, det är verkligen så att Mbappé längst fram där står i kontakt med backlinjen på något sätt, va? Och mittfältet, det vill säga det är i någon mening en levande organism där som innesluter samtliga spelare i ett lag. Va? I fotbollen så blir det extra tydligt eftersom det är så pass många spelare på plan också, 22 spelare jämfört med hockey eller någonting. Då får man en känsla av den här kollektiva närvaron som är så speciell och som kombineras med det här artisteriet och trolleriet som Björn pratar så väl om.
Just det, och Björn Ranelid, hur upplevde du matchen igår mot Frankrike då?
Ja, lite lätt sen blev jag, men jag sa till min fru som inte kan inte gå fotboll att vi har roligt även åt detta. Jag vill bara lägga till lite av det kloka som Göran säger, att förbundskaptenen åker hem för att bevista sin mammas begravning. När Mbappé har mål springer han rakt ut till honom och hoppar upp i famnen som en son. Doku i Belgiens lag åker hem för att vara med om hustruns och hans första barn och förlossning. Och han lämnar alltså laget, vilket jag har skrivit om på min Facebook. Och då åker han hem, kommer tillbaka i glädje och spelar som en stolt pappa. Och jag ryser av välbehag och glädje och lust och kärlek till barnet i den stunden han gör detta. Mbappé hoppar upp i famnen på förbundskaptenen i glädje. Och förbundskaptenen har dessvinnan åkt hem för att bevista sin mammas begravning. Och sen har du Doku. Där har ni två empiriska belägg för vad fotbollen innebär.
Björn Ranelid, författare och poet. Göran Greider, chefredaktör på Socialdemokratiska Dala-Demokraten, författare och poet. Tack ska ni ha båda två för att ni var med.
Ja, det var allt vi hade för Studio 1 kväll. Strax nyheter från Ekot och sen repris av dagens Sommar i P1. Och sommarpratare den här gången är barnboksförfattaren Sarah Shepard som kommer att prata om evolutionen, dinosaurier och en skoltrött Charles Darwin bland annat. Producent för det här programmet Cecilia Ingvarsson, tekniker Oskar Thor, själv heter jag Emil Rödlund.